Okej, vänner. Idag, vi har kommit till en vers. Jag tror att det är ganska lätt att uppfatta den här versen som en typ av transportsträcka. Vi har läst en uppmaning till tacksamhet. Och det skulle man kunna tänka sig att det är en sån här grej som de bibliska författarna slänger in här och där medan de går vidare till det som de egentligen skulle vilja ha sagt. Tacksamhet. Och därför som bibelläsare så kan det hända att man inte riktigt stannar upp i den här uppmaningen och låter orden riktigt träffa en. Paulus säger, tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Så vi är alltså i ett sammanhang i texten här. I vers 18 så såg vi att Paulus uppmanar församlingen att inte berusa sig av vin utan istället låta sig uppfyllas av anden. Och vi såg, när vi tittade på den versen, hur Paulus verkar sätta upp en kontrast mellan deras gamla liv. När de samlades på kvällarna, de drack vin tillsammans, de blev berusade, de sjöng och skrattade och tramsade. Och Paulus säger, så ska ni inte göra mer, eftersom det leder till vårdslöshet. Så Paulus är inte ute efter att döda deras glädje eller någonting sånt där. Han säger, det leder till vårdslöshet. Gör inte så. Nej, istället för att uppfylla er av vin så ska ni uppfyllas av den helige ande. Och det innebär alltså att vi som kristna har en uppmaning, en Guds befallning att låta oss uppfyllas av anden. Och det innebär också att i likhet med berusningen av vinet så kommer anden att påverka oss på olika sätt. Så därefter ger Paulus fem verb som beskriver vad som händer när vi blir uppfyllda av anden. Och de här fem verben är tydligt sammankopplade till den här första uppmaningen i vers 18, att låta oss uppfyllas av anden alltså. Så de tre första verben, de tittade vi på i förra predikan när vi talade om att tala till varandra med psalmer, hymner och andra sånger, sjunga och spela för Herren i våra hjärtan. Det var förra predikan. Idag kommer vi till det fjärde verbet. Det här står också i participform. Det står i grekiskan här, tackande alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Så först tre verb om att spela, sjunga, tala till varandra. Och nu tackande. Och här börjar vi se på allvar vilken övernaturlig inverkan den helige ande har på oss. För utan den helige ande, utan att vi har fått nytt liv i Kristus, så blir den här uppmaningen helt bizarr. Bizarr att tacka Gud alltid och för allt. Vem gör något sånt? Alltid och för allt. Det är ingenting som jag hittar på. Det står ordagrant. Alltid och för allt. Vad är det för ett påhitt? Det här är ord som inte lämnar något som helst kryphål. De är 100% kategoriska. Alltid. Verkligen. Hur är det möjligt? Det finns bara ett sätt att göra det. Och det är i evangeliet. Om du inte har fått fatt på evangeliet, om du inte har förstått vad evangeliet betyder, om evangeliet inte har förvandlat ditt liv, så är det här nonsens för dig. Det är helt bisarrt. Men om du har det, då är det helt annorlunda. Alltså, i oss själva är vi som människorna är i de sista dagarna, som Paulus skriver till Timoteus i andra Timoteus kapitel 3, vers 2. Älskare av sig själva. Älskare av pengar och dessutom skrytsamma och stolta. Och de älskar njutning snarare än Gud. Det är ju livet under solen, inte sant? Det är ju liksom livet utan Gud. Vi älskar njutning snarare än Gud. Det är det vi lever för. Och såna var vi. Alla här inne var såna. Vi var som kung Nebukadnessar, som det står om i Daniel 4. Ni vet, kungen, han går runt på sitt palats i Babylon. Och så ser han ut, han går på taket på palatset och så tittar han ut över den här väldiga staden som är, vilken syn alltså, vilken otroligt respektingivande syn. Och så ropar han liksom, här är det stora Babel som jag har byggt upp till ett kungavälde med min starka makt, till ära för mitt majestät. Jag, mig och mitt. Jajamän, det är livet under solen. Alltså det är klart att man kan bli tacksam ibland när allting går bra. Eftersom då är vi övertygade om att ja, vi har ju verkligen förtjänat fred och välstånd. Det här är vår rätt. Och då är det förstås fint att vara tacksam då och då. Men ytterst sett, så allt det goda som kommer till mig kommer till mig för att jag har arbetat hårt och då får jag njuta av lönen av mitt arbete. Så tacksamhet, jag vet inte riktigt. Ja, men det är fint, det är trevligt. Men utan en världsbild där vi har fått allt av Gud så blir tacksamheten rätt konstig att förstå sig på. När allt bara handlar om jag och mig och mitt, tacksamheten blir en främling i mitt liv. Så länge jag är övertygad om att jag själv bestämmer, att jag själv är tillräcklig, så kommer det alltid att finnas ett stort mått av stolthet och skrytsamhet som hindrar verklig tacksamhet. Men i evangeliet bryter Gud in, som han gjorde med Nebukadnessar. Så Gud tar Nebukadnessar, liksom skakar om honom, vänder upp honom upp och ner och visar honom vilken dåre han är. Och allt förändrades för Nebukadnessar. Allt han trodde att han hade byggt upp med sin egen kraft rycktes ifrån honom i ett ögonblick. Allt Nebukadnessar tog för givet att det var hans togs bort från honom. Men när den bestämda tiden hade gått fick Nebukadnessar tillbaka allt. Och då kommer han tillbaka som en ödmjukare person, en klokare person. Och så säger han i Daniel 4:31, han säger så här: då lovade jag den högste. Jag prisade och ärade honom som lever i evighet. Hans välde är ett evigt välde. Hans rike varar från släkte till släkte. Man hör en viss skillnad i tonen här. Självupptagenheten och inkröktheten, det är någonting som hör till vårt gamla liv. Och då finns det inte särskilt mycket utrymme för tacksamhet eftersom vi är övertygade att vi verkligen har förtjänat allt det goda vi har. Men i evangeliet visar Gud oss vilka stackare vi är. Han visar oss vår synd och han visar oss att utan hans godhet så går vi helt och hållet förlorade. Men han visar oss inte bara att vi är på väg att gå förlorade, utan han ger oss en väg. Han sänder sin enfödde son att ta det straff som vi hade förtjänat. Så att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och det, vänner, skapar en förundran. Det gör att vi börjar sträcka oss efter ord som handlar om hur fantastisk, hur obeskrivlig Guds nåd är. Att han frälste en syndare som mig. Det är ofattbart. Vad har jag gjort för att förtjäna allt detta goda? Ingenting. Men det kommer till mig ändå. Det är den sortens tacksamhet som Paulus talar om här. Det är den sortens tacksamhet som den helige ande ger. Så låt oss nu titta på texten. Jag lägger upp predikan i 4 punkter. Och det är bara 4 korta frågor till texten. Paulus uppmanar oss alltså till tacksamhet. Och 4 frågor här. För det första, när ska vi vara tacksamma? För det andra, för vad ska vi vara tacksamma? För det tredje, till vem ska vi vara tacksamma? Och för det fjärde, hur ska vi vara tacksamma? Hur ska vi göra? När, för vad, till vem, hur? Fyra frågor om vår kristna tacksamhet. Punkt nummer ett. När ska vi vara tacksamma? Svaret är alltid. 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 Det är ett ord som är lätt att förstå och samtidigt så otroligt svårt. Ska vi verkligen alltid tacka Gud? Ja, det är det Paulus säger. Men hur? Alltså, vi kan förstå varför det skulle vara så när allting går väl. Absolut, när solen skiner, när alla har det bra. När vi är vana vid fred och välstånd. Vi tror att det är det normala i världen. Vi tror att det är alla människors rätt. När vår hälsa är i sin ordning. När hela vår familj varken sitter i fängelse eller ligger på sjukhus eller är förkyld. Då kan vi tacka Gud. När vi är medvetna om Guds alla underverk i skapelsen. Då tackar vi Gud. När vi tröstas av goda vänner. Ja, men visst. Då kan vi tacka Gud. När vi ser upp till Kristi kors och förundras över hur Kristus har burit vår synd och hur vi njuter av den glädje och den frihet vi har i Kristus. Amen. Då tackar vi Gud. Det är inte svårt att förstå att vi ska vara tacksamma då. Men vänner, ordet alltid täcker mer. Det täcker också de mörka sidorna. Alltid. Alltid. När sorger rullar in som havets vågor liksom rullar in över en strand. När det bara kommer mer och mer och mer. Under den senaste månaden så har jag varit sjuk 2 gånger. Jag kan inte minnas att jag har varit det förut någon gång i hela mitt liv. Och när jag inte har varit sjuk så har barnen varit sjuka. Alltså den senaste månaden. Vi har precis fått ett barn. Jag borde vara precis hur tacksam som helst. Och den senaste månaden så har jag bara varit vresig och sur och värdelös hela tiden. Hur gör man? Vad är det här? Alltid? När Paulus skriver till församlingen i Rom så säger han i det 15 kapitlet och vers 4, han säger att allt som skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Så när vi läser, vad han säger här är att när vi läser om hur Gud har handlat med sitt folk i det förflutna så ger det oss undervisning och tröst här och nu och det ger oss också hopp för framtiden. Så det ger, att läsa om hur det har gått i det förflutna, hur Gud har handlat i det förflutna ger oss hopp inför framtiden. Vi reflekterar över hur Gud har väglett sitt folk, hur han bevarat sitt folk genom tusentals år. Alltså vi kan gå tillbaka till Daniels bok, ni behöver inte slå upp den. Men i det 6:e kapitlet så har vi Daniel, en ung man. Han har ryckts bort ifrån sin familj. Han har förts i fångenskap på andra sidan öknen. Han har förts till Babylon. Och där är han för att hjärntvättas. Han är där för att glömma sin Gud, glömma sin kultur och istället uppfostras till en god babylonisk ledare. Han heter inte längre Daniel. Han har fått ett nytt namn. Han har inte längre tillgång till de saker, de gemenskaper som gav honom hans identitet, som formade hans identitet. Men ändå, här i Babylon så har Gud välsignat honom, gett honom ett visst inflytande. Men så upptäcker han här nu helt plötsligt att det finns vissa onda människor som ser honom som ett hot och som en fiende och som har satt ihop en smart plan för att få honom ur vägen. Och det leder så småningom till att han ska kastas i en grop med lejon som ett sätt att avrättas. Så när Daniel fick veta att det stiftades en lag som handlade om att man inte får be till någon annan än till kungen under en månads tid. så kan vi läsa att han går till sitt hus, föll ner på sina knän 3 gånger om dagen och bad och tackade Gud, precis som han tidigare brukat göra. Det är anmärkningsvärt. Det vore inte så anmärkningsvärt om vi hade läst att han blev befordrad i Darius regering. Tack Gud för att du hjälper mig. Tack Gud för att det går så bra. Det skulle inte vara konstigt. Men här ställs han inför ett överhängande faktum. Alltså, jag tänkte säga risk, men det är ju som ett faktum. Han kommer att slitas i stycken av lejon. Det är bara så. Det är det som ligger framför honom. Och ändå går han till sitt hus, faller ner på sina knän och tackar Gud. Som han alltid har gjort. Alltid har gjort. Samma sak ser vi hos Paulus. Ni vet, vi läser om Paulus och Silas, och det här, nu är Lukas och de andra, de är med. De kommer ett helt gäng till staden Filippi i Apostlagärningarna 16. Och där stöter de på en flicka som håller på och ropar massa konstiga saker. Så Paulus, det här är en flicka som har en spådomsande, en slavflicka som har en spådomsande. Och Paulus tröttnar på det här, så han driver ut den här demonen ur den här flickan. Och det ledde ju till att så småningom folket går till angrepp mot Paulus och Silas, sliter av de kläderna och piskar dem med många rapp, står det. Och sen sätter de dem i en stock i den innersta cellen. De låser fast deras fötter. Så där sitter Paulus och Silas med söndertrasade ryggar, med fötterna fastlåsta i stocken. Det är sannolikt att ryggarna liksom smärtar en hel del. Det rinner blod och var och äckel, och det gör fruktansvärt ont. Och man skulle kunna tänka sig att de sitter där med fötterna fastlåsta och överväger en del av sina livsval. Hur hamnade vi här i Filippi, så långt hemifrån, med liksom sönderslagna och eländiga? Men texten säger att vid midnatt så är de i bön och lovsång till Gud, medan de andra fångarna lyssnar på dem. Så när Paulus skriver till församlingen i Efesos att de alltid ska tacka Gud, så är det någonting som han själv praktiserar. Det är den sortens liv som han själv lever. Han tackar inte Gud när allting går bra. Någonting som är anmärkningsvärt hos Daniel och hos Paulus, det är att de är fulla av förnöjsamhet och glädje. Alltså, de investerar inte sin tacksamhet och sin glädje i att allting ska gå bra för dem. I goda omständigheter. De såg inte sina omständigheter som ett mål i sig själva, utan de såg sina omständigheter som en del i Guds goda syften med deras liv. Så när vi ställer frågan när, så är svaret alltid. Alltid. Andra punkten. Vi frågar för vad? Ja, titta i texten. För vad? Tacka alltid vår Gud och far för allt. Allt, allt. Alltid och för allt. För allt. Alltså det goda, det onda och det fula. Och vi har erfarenhet av det, allihopa. Paulus börjar sitt brev med att påminna sina läsare om Guds fantastiska nåd. De har utvalts innan jordens grund blev lagd. De har friköpts av Gud. De har fått sina synder förlåtna. De har adopterats. Alltså, de har tagits upp som Guds egna, Guds älskade barn. De har fått all andlig välsignelse. Och de har skapats för goda gärningar som Gud har förberett för att de ska vandra i dem. Och så vidare. Och allt det här, det är Guds verk, för att han är god. Han som är vår Gud och vår far. Det är han som har gett allt det här. Och Nu säger Paulus att vi inte bara ska tacka honom för allt det som vi läser om i Efesierbrevets första och andra och tredje kapitel. Nej, Paulus säger för allt. Så det här innebär att vi ställs inför ett mysterium nu, vänner. Mysteriet om Guds syften med oss för våra liv. För när vi ser allt som händer i våra liv så har vi svårt att förstå att det här skulle vara Guds syfte för oss. En del förstår vi. Det är jättebra att jag fick en sån fin fru. Yeah, kanon. Men allt det här andra då? Var det också Guds syften? När jag har havererat mitt liv. Alltså vi måste komma ihåg att vår Gud och far, han är helt olik oss. Han är obeskrivligt god mot oss. Mer god än vi kan föreställa oss. Ni vet, han talar genom profeten Jesaja och han säger i Jesaja 55:9 och han säger: nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Så den Gud som beskrivs i Bibeln är större än vi någonsin kan föreställa oss. Han kontrollerar allt, vänner. Men den Gud som beskrivs i Bibeln finns ingen slump. Alltså vi är så marinerade i det tänkesättet. Vi säger, det var ju tur att det var fint väder. Va? Tur? Det är en totalt obiblisk tanke. Nej. Gud är så mycket större än att någonting var tur. Varje atom rör sig precis enligt Guds fastlagda syfte. Så stor är den Gud som beskrivs i Bibeln. Varje atom. Det finns ingenting. Ingenting som är utanför hans kontroll. Utanför hans fastlagda syfte. Han är skaparen. Han är skapare och han är herre. Men för oss nu, häng med. För som sätter vårt hopp till Kristus. Så är han inte bara skapare och herre. Han är också fader. Så han är allas. Oavsett vad du tror på, oavsett om du är kristen eller inte, så är han din skapare och din herre. Du behöver inte erkänna det, men han bryr sig inte så mycket om det. Det är bara så. Skapare och herre. Men för den som sätter sitt hopp till Kristus, så är han inte bara skapare och herre, han är också fader. Trofast, evig fader. Och när vi känner honom som evig fader så kan vi också lära oss att gensvara på allt som händer som om det kommer ur hans faderliga hand. Vi kan lära oss att gensvara på det som händer som barn, alltså som de som har lärt känna hans godhet. Jesus påminner sina lärjungar om att himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte eller samlar inte. Och ändå föder deras himmelske fader dem. Inte deras, våran himmelske fader föder dem. Våran himmelske fader föder dem. Han är fåglarnas skapare och herre. Men han är vår fader. Vi kan förtrösta på honom. Vi kan lita på honom i allt. Ni minns versen, ni kan den utan till i Romarbrevet 8:28, som säger: vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallad efter hans beslut. Så Gud är den som förser oss med allt vi behöver. Så den bibliska tacksamheten vilar på en bergfast grund av Guds försyn. Guds försyn. Om du inte förstår Guds försyn så kommer du inte heller att förstå den bibliska tacksamheten. En av de första berättelserna som tydliggör vikten om att förtrösta på Gud är berättelsen om Abraham och Isak. Isak går med sin far till platsen där det här offret ska ske. Vilken berättelse! Och han frågar, han liksom ser sig om och frågar: Fader, vi har allt. Det finns ved, det finns eld. Vi har allt vi behöver. Utom lammet som ska offras. Och Abraham svarar: Gud kommer att förse ett lamm. Alltså det är otroligt. Abraham säger liksom: ja min son, min älskade son. Det ser mörkt ut, det gör det. Jag vet inte hur det här ska gå till. Jag vet inte vad som kommer att ske. Men jag vet att till mitt sista hjärtslag ska jag lyda honom och lita på hans godhet. Det är allt jag vet. Och vi läser vidare i Bibeln och vi inser att berättelsen om Gud är berättelsen om hur Gud förser. Det är ett tema som löper genom hela Bibeln. Det får livsavgörande konsekvenser. Och därför säger Heidelbergkatekesen, fråga 26. Jag bara läser den. Fråga Heidelberg 26. Jag förtröstar på honom så att jag inte behöver betvivla att han ska försörja mig med alla kroppsliga och själsliga förnödenheter. Och att han vänder mig till godo allt som han sänder mig i denna jämmerdal, detta liv av smärta. Eftersom han kan göra det så som allsmäktig Gud, och han vill göra det som trofast far. Så vänner, vem ska vi vara tacksamma mot? Mot allsmäktig Gud, mot trofast far. Och därför kan vi vara tålmodiga i motgång, varje motgång. Vi kan vara tacksamma i välgång och vi kan ha tillförsikt inför framtiden. För att vi vet att inget skapat kan skilja oss från hans kärlek. Vi vet att vi är i händerna på en kärleksfull fader och inte en vredgad despot. Om vi tittar ut i det här rummet och så tar vi liksom alla omständigheter i våra liv. Vi samlar ihop dem. Och så försöker vi kategorisera dem. Så kanske vi skulle kunna finna att det finns en grupp här inne som oroar sig över saker som händer just nu. Det finns en grupp som kommer hit liksom fulla och tyngda av bördor. Och så finns en annan grupp som oroar sig för någonting som ska hända i framtiden. Och så finns det säkert en tredje grupp som är sargad och trasig för någonting som har hänt i det förflutna. Och så kanske det finns en fjärde grupp också som säger liksom: allt ovanstående. Jag är ett vrak. Jag bekymrar mig för nu och för framtiden och för det förflutna. Det är liksom allt. Och alltså, vänner, även om vi nu säger att vi är kristna så är det anmärkningsvärt. Och det här är inte en liksom diagnos på den här församlingen specifikt, utan jag tänker mycket, mycket bredare än så. Så det är inte en fördold kritik här. Men det är anmärkningsvärt bland människor som bekänner sig som kristna att hur många av oss som lever våra liv som om vi inte hade en allsmäktig Gud och trofast fader. Det är så många av oss som lever som om vi aldrig hade läst den 139:e salmen som säger att Gud sammanvävde oss i moderlivet. Att det här inte är en slump. Att vi lever inte i en värld som är godtycklig och stum. Nej, till och med vårt DNA har bestämts av Gud. Att vår himmelske fader har skapat oss och format varje del av oss. I vår kropp, i vår själ, i vår känsla, vår vilja, vårt förnuft. Allt har han format. Han har gjort dig till den du är. Och om du vill tro att du är född utan syfte, om du vill tro att ditt liv styrs av slumpen och att du kommer en dag att dö in i en liksom mörk oändlighet, ja, då finns det inte mycket jag kan göra för dig idag. Utom möjligtvis att antyda att bevisen pekar åt ett annat håll. Och det finns en helt annan världsbild tillgänglig här, som är inte bara välgrundad utan helt rimlig. Det finns en Gud som ger varje hjärtslag. Det finns en Gud som är värd tacksamhet alltid och för allt. Även om jag är i Kristus, är jag inte vad jag borde vara. Jag vet det. Och inte heller är jag nu vad jag en dag kommer att vara. Därför att vår himmelske fader har börjat ett verk i oss och han kommer att föra det till fullbordan. Så det innebär inte att svårigheterna i livet försvinner. Det ändrar inte allting. Jag har fortfarande samma synder som jag kämpar mot. Men den person jag nu är den person som min trofaste Gud och fader har format mig till just vid den här punkten i mitt liv för sina syften. Han är inte överraskad av min synd, av min arrogans, av min olydnad mot honom. Han är inte överraskad av mitt högmod. Han hatar det, men han är inte överraskad av det. Han har låtit också dessa vedervärdiga sidor som finns i mitt liv verka för att hans syfte ska förverkligas. Är det inte märkligt? Är ni med? Idag firar vi påsk. För att vara helt korrekt här nu så skulle jag vilja argumentera för att vi firar påsk varje söndag. Men idag så firar vi påsk. Och då firar vi inte bara att Jesus dog på korset för våra synder, utan också att han uppstod för vår rättfärdighet. Men visst har du tänkt på att det här dramat på liv och död också är ett uttryck för Guds fantastiska försyn. Alltså på fredagen, om vi försöker att sätta oss in i situationen här. På fredagen såg det ut som att allt var förlorat. Det såg ut som att Gud själv hade tappat greppet. För allt gick fel. Det såg så bedrövligt ut. Veckan som hade börjat så bra med intåget i Jerusalem. Folkets jubel. Jesus går vidare från intåget. Han rensar templet. Han undervisar så kraftfullt. Wow! Nu kommer det verkligen att hända saker här. Men under torsdagnattens mörka timmar så är det som att allting liksom gled oss ur händerna. Vad var det som hände? Nu ser vi helt plötsligt på fredagen Guds son söndertrasad av romerska piskor, hånad av romerska soldater, ja, för all del sina landsmän också. Men vad vi inte visste där och då var ju det som Gud visste, nämligen att varje piskrapp var bestämt av Gud själv. Det var överenskommet mellan fadern och sonen innan tidens början. Varje droppe spott som träffar frälsarens ansikte är bestämd av hans trofaste fader. Så Guds evigt enfödde son som är förrådd, torterad, hånad, dödad av de människor som han kom för att frälsa har vi här. Alltså synden över alla synder, döda Guds enfödde son som inte har gjort någonting ont. Ändå säger aposteln Petrus i sin pinspredikan att det var efter Guds bestämda plan och beslut som Jesus Kristus blev utlämnad. Eller när församlingen bad i Apostlagärningarna 4. Ni vet, Petrus och Johannes hade blivit tillfångatagna och sen så hade de blivit frisläppta av översteprästerna. Och så ber församlingen i 4 och 27, de säger: Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. De visste inte under fredagen att det skulle komma en söndag som skulle göra allt det onda om intet. De visste inte det. Till och med den största av alla synder använder Gud för att låta livet övervinna döden och nåden flöda över oförtjänta syndare. Vad Petrus inte visste när han gick ut i natten och grät bittert efter att tre gånger ha förnekat sin älskade mästare var att Gud lät detta hända just för att han skulle kunna få upprättelse och rusta honom så att han skulle kunna vara en herde för Guds får. Petrus feghet, hans olydnad, hans lögner och hans avgrundsdjupa sorg och ångest. Allting hade liksom gått sönder inom honom. Allt det låter hans trofaste fader samverka till det bästa. Så märkligt. Så fråga dig själv, varför vår kultur, med alla våra bekvämligheter, alla våra resurser, all vår tillgång till information, all den liksom, alla sorters service vi har. Varför är vår kultur så tyngd av ångest, av självmordstankar, av verklighetsflykt? Det enda svaret på den frågan är att vår kultur har inte en himmelsk och trofast fader som har omsorg om oss. Men vi har det. Vi har det. Och om du sitter här och tycker att det känns främmande, så skulle jag bara vilja säga att vet du att du kan lära känna Gud på det sättet? Genom att liksom klättra ner från din lilla Nebukadnessar-balkong och istället erkänna att han är den frälsare du behöver. Du klarar inte det här själv. Du kan ta emot allt ur hans faderliga hand. När ska vi tacka? Alltid. För vad ska vi tacka? För allt. Tredje frågan. Till vem ska vi vara tacksamma? Svaret är, titta i texten. Tacka alltid vår Gud och far. Vår Gud och far. Aposteln Jakob säger att allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Hoppsan, hörde ni det? Allt, det kommer det här krångliga ordet igen. Va? Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Så denne Gud som är värd all vår lovprisning och tacksägelse, han är verkligen angelägen om sina barns goda. Och det är klart att han är vår far. Alltså vi är också fäder, vissa av oss här. Och när våra barn är små så släpper de knappt ner blicken. Så fort våra barn har ett behov är vi där. Och vi gör allt för att barnet ska må väl. Och allt eftersom de växer så försöker vi att lära dem så att de mognar och att de blir mer självständiga och de klarar mer distans. Liksom. De bättre och bättre kan navigera själva genom livet utan att vi bländar oss i hela tiden. Men vänner, vi hanterar inte våra barn godtyckligt. Vi hanterar inte ens våra kläder godtyckligt. Jag tänkte på det, vi går på konserter. Och så går vi till en garderob och så lämnar vi in våran rock och så får vi en lapp tillbaka med ett nummer som vi sen lämnar tillbaka så att vi får rätt rock tillbaka. Alltså våra kläder. Hur tror du att din himmelske fader förhåller sig till dig? Tror du att han liksom slänger in dig i ett rum och så får vi se vad som händer? Om ingenting som händer hans barn är utanför hans vilja eller hans omsorg. Ingenting. Ingenting. Det goda och det onda och det fula. Alltså fundera på det. Alla alternativ till det är ohållbara. Hur svårt och hur mystiskt det här konceptet än är det värt att ta på allvar. Att vår trofaste fader som har förmåga att göra vad ingen trofast far, vad ingen jordisk far kan göra. Han stannar hos sina barn i evighet. Hebreerbrevet 13:5 säger Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Har vi ett sånt där ord igen? Aldrig. Vänner, det är löftet. Aldrig, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Alltså det löftet är en värld full med växlande skuggor. Det löftet är en värld full med farväl. Hela våra liv är fulla av hej och farväl. Och det är sant om varje del av våra liv också. Alltså min hälsa, hej och farväl. Mina prylar, mina böcker, hej och farväl. Mina vänner, mina barn, min fru. Jag kommer att ryckas bort ifrån allt detta. Med ett enda undantag. Nämligen min trofaste fader i Jesus Kristus. Som älskar mig med evig kärlek. Och som aldrig kommer att lämna mig eller överge mig. Om ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Så säger Jesus i bergspredikan. Jag hörde en predikant berätta att han hade läst en nyhetsartikel om en ung kvinna i USA. Hon hade precis fyllt 21 år. Och i den här artikeln så var det en bild på henne när hon satt på sin pappas axlar. Och i artikeln så stod det att när hon nu firar 21 år på sin födelsedag så är det en födelsedag som kantas av sorg. För det var nämligen så att hennes pappa hade dött av cancer när hon var 16. Men innan han dog så hade han beställt och han hade betalat i förskott så att hon skulle få en bukett skickad till sig, en bukett blommor skickad till sig varje födelsedag tillsammans med en hälsning som han hade skrivit. Och när jag nu fyllde 21, alltså efter 5 år, så var det den sista buketten. Och tillsammans med buketten så hade han skrivit så här. Jag kommer fortfarande vara med dig. Se dig om vid varje milsten så kommer jag att vara där. Det är ju jättefint. Och visst är det så att hennes minne av honom kommer att finnas kvar hos henne. Men förutom det är det som han skriver inte sant. Han kommer inte att vara där. Det spelar ingen roll hur intensivt hon söker, hur hon ser sig om. Han kommer inte att vara där. Därför att vi lever i en värld som är full av splittringar och som är full av farväl. Vi vet det. Alla vet det. Men här påminner Paulus oss om att i Kristus är Gud vår fader. Alltså vi är hans barn och han är den enda som kan ge oss gåvor varje år och hälsa oss. Att han aldrig kommer att lämna oss eller överge oss. Därför att han är, jag är. För honom finns inget förflutet. För honom finns ingen framtid. Han är lika fullt närvarande i varje tid och på varje plats. Så vänner, är det den Gud som du känner? Är evigt närvarande, evigt god, evigt verksam för ditt bästa i allt. Är det den Gud som du förtröstar på? Sista frågan. Hur ska vi vara tacksamma? Hur kan vi komma till Fadern och uttrycka vår tacksamhet? Svaret är i Jesu Kristi namn. Så det innebär att vi kommer till Gud Fadern på grund av vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Vi kommer alltså inte till Fadern på grund av att vi är grymma. Vi släpper det. Vi kommer inte till Gud Fader i våra egna meriter. Jag har citerat det förr, men det är värt att återkomma till. Martin Luther förklarar evangeliet i sin lilla bok om en kristen människas frihet. Och han försöker att förklara för världen vad det innebär att vi får Jesu Kristi meriter tillräknade till oss. Och han säger så här. När djävulen kastar fram våra synder framför oss och deklarerar att vi förtjänar döden och helvetet, bör vi tala så här. Jag medger att jag förtjänar död och helvete. Men sen, betyder det att jag ska dömas till evig fördömelse? På intet sätt. För jag vet en som har lidit och gottgjort å mina vägnar. Hans namn är Jesus Kristus, Guds son. Och där han är, där ska också jag vara. Jesus Kristus har lidit och gottgjort å mina vägnar. Han levde det fullkomliga liv som jag aldrig kunnat leva. Och han tog den fördömelse som är min. Är det inte fantastiskt? Ni vet, vi läser om när Jesus firar nattvarden med sina lärjungar. Så stod det, det står, att han tog brödet, tackade Gud och bröt det. Har du tänkt på den lilla meningen? Du hör den ofta. Han tog brödet, tackade Gud och bröt det. Han tar brödet. Han tackar Gud. Och så säger han, det här är min kropp. Och så bryter han den. Det är en helt fantastisk mening. En helt fantastisk rad av ord som vi inte kommer att kunna möta någon annanstans än hos Guds lamm som tar bort världens synd. Det är som att han ber till Gud och han säger, tack Fader, tack. Att när jag bryter detta bröd så är det en bild på hur jag ska bryta sönder. Tack. Bryt. Tack Fader. Att när jag delar den här bägaren så är det en bild på hur mitt blod kommer att utgjutas. Ta och drick av den alla. Han tackar Gud. Ta brödet. Bryt det. Det är helt ofattbart. Det är helt ofattbart. Han bröts sönder i vårt ställe. Och genom tron så förenas vi med honom. Ungefär som ett äktenskap. Så att allt som tillhör honom, hans rättfärdighet och hans eviga liv blir vårt. Och i utbyte får vi allt det som är hans. Förlåt. Och i utbyte så tar vi. Så vi ger honom allt det som är vårt. Hur säger jag egentligen? Har jag sagt rätt eller har jag sagt fel? Ni fattar poängen i alla fall. Jag vet inte vad jag har sagt. Jag har liksom tänkt på annat. Vi får allt det som är hans. Hans rättfärdighet. Hans välsignelse. All den Guds kärlek som är hans. Som han har åtnjutit i evighet. Får vi. Och i utbyte så ger vi honom allt vårt elände. All vår synd. All vår fördömelse. Vår evighet i helvetet. På honom. Vi är Guds barn därför att Jesus är Guds enfödde son. Och när vi tror på honom förenas vi med honom och vi får barnaskapet som är hans. Vi kallas Guds barn därför att Jesus är Guds barn och vi är med honom. Vänner, den här texten är ett bud från Gud. Tacka Gud. Tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Det är inte ett förslag, Gud befaller oss att tacka honom för allt. Vi har förstört så mycket i våra liv. Vi har förstört oss själva, vi har förstört relationer till människor som vi älskar. Andra människor har förstört oss. Men på något förunderligt sätt, jag kan inte förklara hur, men på något förunderligt sätt så är det här en del av Guds syften i våra liv. Han kommer att låta allt, precis allt, samverka till vårt bästa. Till och med när det såg ut som att allt var förlorat, när frälsaren hänger genomborrad, vänds all sorg till glädje i historiens klimax. Din sorg och ditt lidande får plats där. I allt lidande, i alla motgångar har du lika fullt en allsmäktig Gud och en trofast far som vill dig väl och som låter allt samverka till ditt bästa. Så vänner, älskade vänner, låt oss vara tålmodiga i varje motgång. Låt oss förundras över Guds godhet i varje medgång. Och låt oss vara tacksamma i allt. Låt oss be.